Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hej och välkomna till Den blå hästen, en podcast om Europas historia med mig, Malin Åkersten Triumf, och min pappa Ulf Åkersten.
Hej.
Och min mamma Ulla Åkersten.
Hej.
Hörrni, idag ska vi ju prata om Storbritannien och England. Eller är det samma sak?
Storbritannien är ett samlingsbegrepp för England, Skottland, Wales och sen 1920-talet Nordirland.
Aha.
Så England är en del av Storbritannien.
Idag ska vi alltså prata om Storbritannien.
Ja.
Men innan vi börjar så tänkte jag bara säga, vi fick ett jättefint mejl från en av våra lyssnare som sa att han tyckte att vi hade gått lite väl hårt president Wilson.
Ja, det har han ju alldeles rätt i. Jag har varit lite slarvig med att använda Wilson som begrepp för hela Versaillesfreden.
Det har ju även varit jag som har lite triggat dig till att göra det.
Ja, men Wilson var en hedersman. Han var en idealist, djupt troende kristen och demokratisk president som genomförde massor med vettiga reformer i USA. Tyvärr så hade han ingen aning om Europas politik. Och när han kom som segrare, den amerikanska armén hade ju segrat i första världskriget, till Versailles, eller till Paris och Versailles, så möttes han utav hårdföra realpolitiker. Den främste var ju Clemenceau.
I Frankrike?
I Frankrike, ja. Som till varje pris ville klämma åt Tyskland. Han ville förminska Tyskland och han ville att Tyskland skulle betala ett jättestort krigsskadestånd.
Och Wilson, han var inte inne på det?
Nej, han var inte inne på det. Han pratade om självbestämmande och nedrustning. Han la fram något som heter 14 punkter. Självbestämmandet, det styrdes ju då utav franska och engelska intressen. Han hade inte mycket att säga till om. Och det enda som blev kvar av de där 14 punkterna, det var bildandet av Nationernas förbund, en föregångare till dagens FN, som den amerikanska kongressen inte ville att USA skulle gå med i. Så organisationen blev ju tämligen vingklippt. Ryssland var inte med heller, eller Sovjet som det då hette. Det var en massa stater som grälade på varann under 20- och 30-talet och aldrig åstadkom någonting.
Och hans egentliga liksom vision med det här uppdelandet som jag har varit så himla upprörd över, det var alltså någonting som ändå var lite fint, eller?
Oh ja, han var en do-gooder, en världsförbättrare som tyvärr inte hade en aning om realiteterna i den europeiska politiken.
Vår lyssnare sa även att han har fått Nobelpriset.
Ja, det fick han ju sen.
I...
Det var väl fredspriset då?
Ja, det måste väl ha varit.
Ja.
Han hade ju väldigt gott rykte, men han lyckades ju aldrig.
Nej. Men från och med nu så kanske vi inte ska vara lika hårda mot Wilson, utan snarare Versaillesfreden i sig.
Ja.
Okej.
Okay. Mm.
Då är vi klara med det här. Jag hoppas att ni alla kommer att tycka lite mindre illa om Wilson efter det här.
Ja.
Nu går vi vidare.
England var bebott sedan istiden, 10 000 före Kristus. Och där bodde kelter på samma kelter som fanns i hela Europa. Grejen var att fram till 6000-talet före Kristus, så hängde England ihop med kontinenten. Engelska kanalen fanns inte.
Nähä.
Men sen började isarna smälta lite överallt. Mm. Och då bildades Engelska kanalen och England blev en ö.
Jaha, så det var därför det var bebott så tidigt också?
Ja, man kunde ju gå fram och tillbaka hur de ville. De här var ju då som vanligt samlare och jägare. Med tiden samlades de i byar och bildade små riken och började kriga med varandra och så. Det enda intressanta idag är att de här människorna byggde jättestora stenmonument. Både i England och på Irland.
Stonehenge.
Stonehenge i södra England och Newgrange, som är en jättelik gravmonument som ligger norr om Dublin.
Aha, men var de ganska ensamma om det här i Europa då, eller?
Ja, det byggdes ju megaliter som det heter lite överallt, men inte så stora som man gjorde här. Stonehenge har ju en historia som man inte känner till egentligen särskilt mycket om. Man vet att stenarna som finns i Stonehenge kommer ifrån Wales. Och hur de fick dem till södra England, det vet man inte. Man gjorde försök med att återskapa båtar och köra över Bristolkanalen.
Var det en teori man hade?
Eller? Ja, det var en teori att man körde den vägen. Men de sjönk. Ja. Det gick inte så bra.
Nej, ja, då kanske var något annat sätt de gjorde på.
Ja, man tror att man gjorde ungefär som egyptierna gjorde. Man la trästammar och drog dem.
Är det samtidigt i tid?
Ja, det är det.
Ja.
Stonehenge började byggas 3000 före Kristus. Och det är den perioden man började bygga pyramider i Egypten också. Men jag tror att det är någon kunskapsspridning här. Det så funkade ju inte det antika samhället. Några kommunikationer som man kunde lära sig att bygga pyramider och Stonehenge, det tror jag inte fanns.
Ja, vad synd. Annars tänkte jag att det här var väldigt bra foreign exchange student program.
så tror inte jag att det funkade.
Okay.
Newgrange är ju lite kul. Man var ju soldyrkare på den här tiden. Och man har byggt Stonehenge, det är jättelikt, 70-80 meter någonting, jättestort med jättelika stenar. Och här byggde man en öppning i gravmonumentet där solen lyser en dag om året. Under vintersolståndet kommer en solstråle in.
Ja, just det vet jag. Och det här kan man även se något liknande i en Indiana Jones-film.
Jaså?
Ja, den första Indiana Jones-filmen. Kanske inspirerad av det här, vet inte jag.
Ja. Sen kommer romarna.
Mm.
Och då är vi på tiden omkring Kristi födelse. Caesar var den första som invaderade.
Varför gjorde man det då?
Ja, det fanns mineraler. Tenn bland annat. Så man gör brons utav, man legerar koppar och tenn så gör man bronsföremål. Och det var värdefullt på den här tiden. Dessutom fanns det stora järnmalmsfyndigheter. Romarna levde ju under järnåldern.
Ja just, ja det blir det ju ja.
Och då var järn viktigt för dem.
Ja, det är klart.
Göra vapen och allt vad de gjorde.
Det där är så himla lustigt för att om man tänker liksom järnåldern i Sverige så ser jag framför mig typ ett steg ifrån kromagnongmänniskor.
Ja, man gör ju det.
Ja.
Man tänker inte på att Rom var järnålder.
Nej. Ja, nej, men just hur länge var de där då, ungefär, romarna?
Ja, först var det Caesar som sagt. Sen var det ett antal generaler och kejsare som kom dit också. För att det var ju viktiga mineraler man ville ha. Dessutom hade England goda jordar. Man grundade ju städer, det gjorde man på det vanliga sättet. Man hade ett härläger och sen med tiden så började flytta in folk där. Och Londonium var ett härläger, London.
Nej.
Fast den äldsta staden i England, den heter Colchester och ligger norr om London.
Eller som den måste ha hetat, Colchesterus.
Ja, jag kommer inte ihåg vad den hette, men det är någonting sånt.
Ja.
Kelterna som fanns där, de puttade man undan till Wales och Skottland. Och skottarna var ju, under historien så har skottarna varit väldigt besvärliga för engelsmännen. Mm-hmm. Så att man byggde, även romarna hade problem med skottarna, de var duktiga krigare. Så att man byggde en mur helt enkelt mellan England och Skottland. Och sen hade man fort där det bodde krigare, ungefär som kinesiska muren.
Ja, eller Berlinmuren.
Ja, där hade man kanske inte fort. Det var men... spioner.
Ja, men du hade väl ändå skjutstationer vid Checkpoint Charlie och sånt.
Ja, då. Ja.
Aha. Ja, det måste ju ha varit ganska effektivt.
Ja, det var det. Ja. De var ju, romarna var ju fullkomligt överlägsna när det gällde krigsorganisation. Och man var ju duktiga på att bevara resten av England från skottarnas härjningar.
Men alltså, sen när romarriket föll, drog man sig tillbaka då?
Ja,
eller?
Soldaterna behövdes ju på andra håll i Europa. Hunner och annat.
Just det.
Anföll ju, vandaler och allt vad de hette. Anföll ju romarriket.
Ja.
Och då tyckte man ju att England behövde man ju, det var skottarna och där hade man ju en mur.
Mm.
I övrigt kunde man dra tillbaka soldaterna. Det var ju massor med handelsmän, som romerska handelsmän och europeiska handelsmän som bodde där. Så att det romerska inflytandet var ju fortfarande ganska stort i England. Men sen kom ju folkvandringstiden.
Just det.
Som blev ju katastrof för Rom. Och då började ett antal folkslag från Atlantos och Nordsjökusten. Angler, där har namnet England. Jutar. Som kommer från den danska kusten.
Och där av namnet Jutesäck.
Ja, jag vet.
Nej.
Och sen saxare som bodde i nuvarande Niedersachsen. Som är inland till Hamburg.
Angler, juter och...
Saxare.
Man
tappade bort jutarna och kallade folket för angelsaxare.
Ja, alltså man slog sig ihop liksom.
Ja, de bosatte sig överallt i England. De hade ju tryckt bort kelterna och de bildade små stater och byar blev städer. Det här var under en period av 400 år. Så att de hann ju med ganska mycket.
Mm.
Under 700-800-talen så kom ju vikingarna. Och det var de gamla vanliga vikingarna. Det var Sven Tveskägg och Harald Blåtand, Bluetooth.
Just det. Och de kom från Danmark.
De kom från Danmark allihopa.
För de svenska vikingarna, de åkte österut, lärde ju du mig.
Ja. Och Knut den Store. Och de var rövare. De var ute efter guld och smycken och kvinnor. För att säljas, och även män för att säljas som slavar. Det fanns en vikingahövding, Knut den Store, som lönde sig halva England. Och det fanns något med det danalagen, det var dansk lag som gällde i halva England. Den andra halvan var ett angelsaxiskt land under Alfred den Store. Vikingarnas välde börjar ju svikta och även det angelsaxiska, de krigade inbördes. Och då såg några andra vikingar, ättlingar, normanderna, som var ättlingar till vikingar som hade härjat ut efter Nordsjön och Atlantkusten tidigare. De såg ju sin chans här att komma. England är ju ett rikt land på mineraler och åkermark och... Framförallt hade de ju väldigt mycket träd på den här tiden. Man kunde bygga fartyg utav. Så att de såg ju sin chans. Och de gick över kanalen, ville mer över den, slaget vid Hastings.
1066.
1066, ja.
Testa alltid det om ni inte kommer in i en port någonstans.
Och de var feodalherrar i Frankrike.
Vilka?
Normanderna.
Mm, just det.
De var formellt underställda den franska kungen, men styrde och ställde precis som de ville själva i Normandie. De organiserade då England enligt samma principer, alltså feodalprinciper, och delade ut områden i England. Till att börja med till sina egna, men sen blev det ju ganska blandat mellan normander och angelsaxiska stormän.
Så det här tjafset mellan liksom... saxar och normander, det är lite överdrivet då alltså?
Ja, lite överdrivet, det är klart att det fanns.
Mm.
Normanderna kunde ju inte acceptera att angelsaxarna blev för mäktiga.
Mm.
Det gick ju inte.
Nej, det är klart, om man kommer som erövrare.
Ja.
Så det är alltså nu det här som liksom adeln etableras, kan man säga det?
Ja, det kan man säga.
Ja.
För att de skilde sig ju ganska mycket ifrån den angelsaxiska befolkningen. De pratade franska. Franska var officiellt språk i England fram till 1300-talet någonting.
Ah.
Och angelsaxarna utvecklade det som vi idag har engelska. Sen kom ju då med tiden det här att blandas upp. Engelskan är ju världens blandspråk. Det finns ju hur mycket franska och tyska och svenska, logiska ord i engelskan.
Mm.
Och det är en resultat av den här folkblandningen som vi såg.
Mm. Men vi är alltså bara på 1000-talet nu?
Vi är än så länge bara på 1000-talet, ja. Sen så fortsatte man. Den ett som Willem Erövraren grundade heter Plantagenet.
Mm.
Och den fanns då från 1066 till...
Plantagenet.
Ja, någonting sånt.
Mm.
Till 1485, när den nya ätten Tudor kom.
Aha. Men det kan man ha med sig lite i bakhuvudet, att Plantagenet är ändå liksom franskättlingar, det vill säga normander.
Ja, och alla kungar var ju normander. Men sen var ju massa stormän som var anglosaxare.
Mm. När är det här med Ivanhoe? När ska det liksom låtsas utspela sig?
Ja, nej, men det kommer.
Ah.
Vi ska först prata om en engelsk drottning. Den första kvinnliga regenten i England som hette Matilda. Hon var mor till Henrik den andre. Och han gifte sig med halva Frankrike, det vill säga Eleonor av Akvetanien.
Mm-hmm.
Det var hennes arvegods. Och det här blev alltså ett äktenskap som resulterade i tre söner. En som hette Edward som var äldst och blev kung först. Han dog ganska snart. En som hette Rickard Lejonhjärta.
Jaha.
Och en som hette Johan, som kallades för Johan utan land.
Ja, just det. Prins John, en låtsas kung av England, som Disney-filmen säger i Robin Hood.
Jaha, ja.
Ja.
Mm. Rickard, det spekuleras ju om han någonsin var i England. Men han blev ju kung när Edvard dog. Och hans stora intresse här i livet, det var att starta korståg.
Mm-hmm.
Så han åkte runt i sina grevskap i Frankrike och härjade vilt. Försökte få ut hur mycket pengar som helst för att kunna starta det här korståget.
Visst, för det lär jag kostat en slant.
Det kostade nog en slant, ja. Han sålde tjänster. Skulle man bli präst så fick man betala hur mycket som helst. Och var mycket sånt han ägnade sig åt.
Mm.
Rena röverierna.
Men han kom iväg i alla fall till...
Han kom iväg till Palestina, men han var väl ganska hetsig av sig. För han blev ovän med alla de andra kungarna och hertigar och annat. Så han åstadkom ingenting egentligen. Med tiden så han var ju tvungen att dra sig tillbaka. Och då kom en av de andra kungarna och tog honom till fånga och satte in honom i ett fängelse, det vill säga ett slott.
Jaha.
Och där fick han sitta. Och den här kungen, han insåg ju då att han hade en dyrgrip på gång här. Så han krävde utav England, där Johan skötte landet när Rickard var borta, en enorm lösensumma. Det var i stort sett hela deras BNP, om det nu fanns någon sån på den tiden.
Jaha.
Men Johan betalade. Strax efteråt så frigavs Rickard och han dog.
Nej, åh, vad jobbigt.
Ja, han dog av blodförgiftning.
Jaha.
Och Johan blev då kung. Han blev kung under ett rike som inte hade några som helst pengar. Han hade ju tagit folks pengar och kunde inte betala någon skatt, ingenting. Och till slut så var han tvungen att pantsätta hela England till påven för att få pengar och lugn och ro någorlunda. Det var uppror och det var rena eländet. Så han kallades utan land därför att han hade ju ingen land. Det var ju påvens land.
Och jag som alltid har trott att det var så här, att han var så usel kung att han liksom inte hade folket med sig. Det var därför han kallades utan land.
Ja, det var ju delvis också. Men, det
men
var ju...
ändå, han hade ju liksom samlat ihop massa pengar för att frige sin brorsa.
Ja.
Jag tycker apropå det här med att man har varit lite väl sträng mot någon, så tycker jag ändå att Disney var lite väl sträng mot prins John.
Ja.
En låtsas kung av England.
Det är under den här perioden i alla fall som både Ivanhoe och Robin Hood finns.
Just det, precis. Och Ivanhoe, han, det var ju, han var, men den här skrevs ju inte då, eller hur?
Nej. Det här är 1800-tals roman.
Just det, för det var ju liksom stort det här med saxar och normander. Och Ivanhoe, han var väl saxare, va?
Ja, angelsaxare, ja.
Ja. Och Lady Rowena, den helt meningslösa kvinnan han var trolovan med. Hon var väl normand, var hon inte?
Normand, ja.
Just det. Och Rebecca, den fantastiska kvinnan. Hon var jude.
Ja.
Ja, just det.
Och hennes pappa, som var omätligt rik.
Just det. Och hon hade ju någon liksom olycklig kärlek där med den här normandiske riddan som typ ville försvara henne men inte vågade i slutet.
Ja.
Ja. Och så kom Ivanhoe och ställde upp. Ja, det var fantastiskt. Man har ju alltid gillat den där Gilbert-normanden lite mer än Ivanhoe. Har man inte det?
Jo.
Ja. Nej. Okej, vi kan sluta prata om min förälskelse i en normandisk påhittad riddare och gå vidare istället.
Ja. Jo, nej, jag ska nämna det eländet med Johan också. Det var ju ständiga uppror mot honom.
Mm.
Och bland annat så kom stormännen på att man skulle pressa honom till att stormännen fick bestämma mycket mer än kungen. Och då tvingades han underteckna något som heter Magna Carta och som skapade inte ett parlament, men det var ett
råd.
Det var ett kungligt råd, ja. Som bestod av stormän och markägare. Och man kan säga att det här blev grunden till det engelska parlamentet. Aha. Fast det var ingen demokrati. Det var fullkomligt okänt på den här tiden.
Mm.
Men tidigare så hade man ju bara kungarna bestämde allt.
Okej, och här fick alltså de helt plötsligt något att säga till dem.
Det var i engelsk statsskick. Så grundades den här traditionen att markägare skulle ha så stort inflytande. Mm. Det var inte bara pengar som och börd som gällde, utan det var mark också.
Mm.
Och det kommer vi tillbaka till senare.
Och när är vi nu då? Nu måste vi vara inne på 1200-talet.
Vi är inne på 1200-talet. Ja. Mm. Magna Carta var 1215.
Mm.
Det är också sånt här årtal som... Läser man historia så kan man det årtalet.
Det låter som att det är en stor karta. Men det är det inte alltså.
Nej, karta, det är väl en karta, vad heter den där i Tjeckoslovakien?
77.
Karta 77, ja.
Också det var... ett punktband.
Jaha. Mm.
Men det betyder någonting annat.
Ett slags fördrag.
Fördrag är det ju.
Ah. Mm. Okej, och nu då? Vad händer nu?
Ja, nu blir det var tämligen svaga kungar, de här sista Plantagenet-kungarna. Och det blev inbördeskrig och det blev krig med Frankrike. Hundraårskriget.
Just det.
Som vi pratade om i Frankrike.
Som inte riktigt höll på i 100 år. Så
nej, det kom till och från.
Och lite pest.
Lite
däremellan.
Pest emellan, ja. Det var alltså krigståg som utrustades. Och ibland vann engelsmännen och ibland vann fransmännen. Det slutade med att fransmännen vann ju med Jeanne d'Arc och de slagen.
Just det.
I England så fanns det 2 stycken Plantagenet-grupper. Och det var huset York och det var huset Lancaster. Och de utkämpade något som heter Rosornas krig, som har ju gett upphov till filmer och böcker också.
Ja.
Någon hade, jag kommer inte ihåg hur det var, men vem det var som hade vit och röd.
Lancaster var röd.
Ja, det var det, ja.
York var vit.
Mm.
Ros. Aha. I sitt vapen.
Och den sista Plantagenet, han hette Richard den tredje, som Shakespeare har skrivit en nidpjäs om.
Mm, den har jag inte läst eller sett.
Nej, men han var egentligen inte arvinge till tronen, utan det var 2 minderåriga pojkar. Men han låste in dem i Tower.
Mm.
Det här var 1480-talet. Sen dess har man diskuterat om han gav order om att ta livet av de här pojkarna eller om det var någon annan som gjorde det. För pojkarna dog och han blev kung.
Jaha, så han blev kung genom mord liksom?
Ja, det vet man ju inte. Det skrivs böcker om det här och det finns fortfarande folk som tror att det var någon annan som hade hjälpt pojkarna för att kasta skulden på honom.
Mm. Men vad hade han för... Han var släkt med dem i alla fall. Men
han var deras farbror.
Ah, okej.
Okay. Och det var de som hade arvsrätten till tronen.
Jag förstår.
Men sen kommer Tudor. Och Richard blir alltså besegrad utav en Tudor som heter Henrik den sjunde.
Och Tudor, de var bara en annan adelssläkt, eller?
Ja, de ansåg att de hade rätt till tronen också. På långt håll som var de släkt till Plantagenet också. Men de grundade alltså en helt ny dynasti som heter Tudor. Henrik den sjunde var en väldigt duktig kung. Han stramade åt tyglarna och hade lyckades få skatt. Och han började bygga en flotta och han hade en tanke, en stor tanke i sin agerande, att ta livet av alla som kunde utmana honom om kronan.
Ja.
Så han mördade massor med tronpretendenter för Plantagenet var en jättestor släkt. Mm. Även York och Lancaster var ju det. Så att det vimlade av folk som ansåg att de hade större rätt till tronen än vad han hade.
Men York och Lancaster och Tudor och Plantagenet, det är alltså fyra släkter som anser sig vara... Eller hänger... Jag förstod inte riktigt det där.
Plantagenet hette huvudsläkten som kommer ifrån normanderna.
Just det.
Och York och Lancaster... De var Plantagenet.
Aha, och de bodde i städerna York och Lancaster?
Ja, det gjorde de antagligen.
Ja, okej.
Okay. Men Tudor var inte en Plantagenet. Men han ansåg, han hade släktingar på långt håll som var det. Mm. Så han ansåg att slog han ihjäl Rickard så skulle han bli kung.
Jag förstår.
Och det var ju många som inte ansåg det. Mm. Men de dödade han allihopa.
Så han satt där och regerade?
Han satt där och regerade, ja. Från 1485 och framåt.
Det här måste ju varit ganska omvälvande, att man liksom bytte tronlinje, eller vad det kan heta.
Men han hade tur, för att det räcker ju inte med att vara duktig, som vi brukar säga. Man måste ha tur också.
Ja.
Och ekonomin förbättrades. Han gav köpmännen stora privilegier och städerna blev rika och... Han kunde bygga en stor flotta bland annat, som var grunden till, den fortsatte ju sen Henrik den åttonde och Elisabeth, men som var grunden till Englands stora världsherravälde.
På sjön,
ja.
Ah, jag förstår. Men du, är det Henrik den åttonde, dags för en Henrik den åttonde nu?
Ja, jag ska bara nämna att hans äldste son blev prins av Wales. Och det har Erik ju fortfarande. Charles är ju prins av Wales idag.
Ja, just det. Men vad då bara utnämnde de det?
Ja, de hade ju nyss erövrat Wales. Och så att det var väldigt lämpligt att sätta sin äldste son där för att hålla ordning på dem där.
För det hade man lyckats med precis nu.
Mm, hade man.
Jo, en annan sak med Henrik den sjunde. Vet du vad Groom of the Stool är?
Nej, men jag känner genast att det låter lite äckligt.
Det var en titel som Henrik den sjunde införde. Eller rättare sagt, det var en betjänt som han hade med sig som skulle betjäna honom när han gick på toaletten.
Det var lite äckligt alltså.
Äckligt tror jag inte att det var, utan det var väl en beteckning på den person som skulle betjäna honom när han gick på toaletten. Och det innefattar ju då att han kom på tumman hand med regenten och lyckades då få prata med honom enskilt och få information som inte... andra i hovet hade tillgång till.
Så det där var liksom en lite fancy-pansy eftertraktad?
Det var oerhört eftertraktat politiskt.
Mm-hmm. Men nu är det väl ändå dags för Henrik den åttonde?
Ja, nu är det dags för Henrik den åttonde. Han var ju en ganska berömd, eller snarare beryktad kung av England. Han var ju känd för två saker. Det ena var att han var gift ett stort antal gånger och halshögg sina fruar istället för att skilja sig från dem. Och det andra var att han genomförde den engelska statskyrkan. Han bröt med påven. Och det gjorde han av praktiska skäl. Han ville ju skilja sig från Katarina av Aragonien. Och det förbjöd påven. Och då sa han, då struntar vi i påven. Han skilde sig ändå. Och så gifte han sig med Anne Boleyn. Och fick en dotter med Elisabeth. Och sen hade han fyra fruar till som han försköt och halshög. Men han hade ju en, vad heter det, ärkebiskop var han väl, som heter Thomas More.
Mm.
Och som ville att han skulle få tillsätta biskopar i de här gamla vanliga striderna som fanns under medeltiden. Men kungen tyckte ju att det var han som skulle göra det.
Mm.
Så Thomas More, han underhandlade med påven och det kunde inte Henry acceptera, så han halshög Thomas More också.
Jaha, ja.
Han är också känd för att han skrev en bok som heter Utopia.
Vem gjorde det? Thomas More?
Thomas More, ja. Och Utopia, där argumenterar han för att man skulle ha bland annat 6 timmars arbetsdag, fri religionsutövning. Och inget av det här var ju Henrik särskilt road utav.
Låter som något som Åsa Romson skulle kunna ha skrivit.
Ja, någonting sånt, ja.
Ja. Men hans fruar då, de som han antingen halshög eller som han försköt?
Ja.
Han fick alltså massa barn med dem?
Ja, han fick 3 barn.
Mm-hmm.
Han skrev ett testamente när han började. Han drabbades av en ridolycka, föll av sin häst i ett turnerspel och blev skadad på något sätt. Så att han började svälla. Det finns bilder av honom. Han blev enormt jättefet. Och han insåg ju att så här kunde han ju inte hålla på, utan han skrev ett testamente.
Han visste varåt det barkade.
Ja. Så i första hand skulle en son som Jane Seymour han hade, som heter Edward, bli kung.
Mm.
Och i andra hand Katarina av Aragoniens dotter, Mary, Maria.
Som han, alltså deras gemensamma
deras
dotter.
Deras gemensamma dotter.
Mm.
Och i sista hand skulle Anne Boleyn och hans dotter Elisabeth bli drottning.
Okej.
Nu blev det, hände det att den här Edward, han var sjuk och han dog tidigt.
Mm-hmm.
Han dog som barn.
Mm.
Och då blev alltså Maria drottning.
Ah.
Och det är hon som har gett upphov till det här med Bloody Mary. Det har vi pratat om förut.
Ja, men varför kallades hon för det? Jag kommer inte ihåg.
Jo, hon var katolik. Hon var gift med Filip den andra, han med
Inkvisitionen
och armadan.
Ja, just det, ja. Och de som aldrig träffades.
Ja ibland.
Ja, just
de
det.
Försökte, men det blev, gick, de fick inga barn.
Nej, just det.
Han var i London någon enstaka gång.
Mm.
Och hon var alltså hängiven katolik.
Trots att hennes pappa hade brutit med kyrkan.
Ja. Men det lustiga med hans brytning med kyrkan, det var att han fortfarande var katolik.
Jaha.
Men han bröt med påven. Och den engelska statskyrkan är ju ganska speciell i sina ceremonier och regalier och annat.
Mm.
Mary,
mm.
Hon var alltså fullkomligt hängiven katolik. Och hon var sin fars dotter. Hon halshög en massa människor som var protestanter eller tillhörde den engelska anglikanska kyrkan. Ja. Därav namnet Bloody Mary.
Jaha, okej. Okay.
Och hon regerade ganska länge, 5 år, 1553 till 1558.
Vad hände sen då?
Hon dog.
Jaha, av sig själv bara.
Ja, hon var inte halshuggen.
Nej. Och då var det Elisabeths tur?
Då var det Elisabeths tur, enligt det testamentet som Henrik den åttonde hade skrivit.
Ja, just det.
Hon har gett upphov till mängder med filmer. Det går ju på tv bara varannan dag, någon Elisabeth den första film.
Ah, just det. Hade hon väntat sig att, vet man det, hade hon förväntat sig att hon skulle bli drottning? Jag tänker lite på Madeleine som bara, ja jag kan göra vad jag vill för jag kommer aldrig behöva ta över tronen.
Ja, men hon insåg nog att Marys regim var ohållbar.
Ah, okej.
Okay. Hon hade ju massor med människor som stöttade henne. Det var en begåvad människa som dessutom var välutbildad. Utbildning var inte något som prioriterades varken hos pojkar eller flickor på den här tiden.
Inom adeln.
Mm. Och hon kallades ju för The Virgin Queen.
Just det.
Och hon gifte sig aldrig. Och det kan man ju ha många åsikter om. En är att det maktförhållanden som fanns på den här tiden, så skulle hon inte kunna gifta sig på samma sätt som dagens Elisabeth har gift sig. Hon skulle förlora all sin makt och maken skulle få makten istället.
Ah, ja, just det. Eftersom det var ganska oprövat det här med att ha kvinnlig regent. Liksom.
Ja.
Ah, så det skulle bli lite som det här med hon från Aquitanien.
Ja.
Att hon bara, okej, ta hela mitt kungarike då.
Ja, ungefär så, ja.
Mm, okay.
Och det var hon ju väldigt rädd för.
Ja, ah, hon var en karriärist helt enkelt.
Ja, det var hon.
Mm.
Och sen finns det ju hur mycket teorier som helst om hon hade älskare eller inte. Det är ganska ointressant egentligen.
Verkligen.
Men Henrik den sjunde, men Henrik den åttonde förstärkte ju den brittiska flottan.
Aha.
Så hon hade ju en stor maktapparat till sitt förfogande. Bland annat så hade hon ju, gick hon ju in och skulle hjälpa holländarna mot de elaka prins, vad heter han, hertigen av Alba.
Jaha, hon tog lite sida för dem alltså.
Ja,
ja,
för de var ju protestanter.
Och hon var protestant?
Hon var protestant, jätteprotestantisk.
Till skillnad från sin syra,
ja.
Då? Jaha, vad intressant. Undrar lite hur deras snack kring söndagsmiddagen var.
Ja, det kan man ju undra.
Ja.
Men det, är ju, det här har vi pratat om när vi pratar om Holland. Men vi behöver inte nämna så mycket om det. Men Filip den andra i Spanien, han blev ju störtsur.
Ja.
Och utrustade världens största flotta.
Armadan. Ja.
Mot Elisabeth. Men hon hade, dels så hade hon en väldigt stark engelsk flotta och det gamla vanliga. Man måste ha tur också.
Ja.
Det var en av århundradets värsta stormar som drabbade Filip den andres flotta.
Aha.
Och de blåste i land och ja, överhuvudtaget förintades. Så det blev ingen invasion, ingen erövring av England som han hade tänkt sig.
Men okej, okay, men Elisabeth, hon regerar tills hon dör av hög ålder. Hon blir inte halshuggen eller något sånt?
Nej, hon dog 1603.
Okej.
Okay. Under hennes regeringstid så var det mycket bråk med Skottland. Hon invaderade Skottland. Och där regerade ett som hette Stuart.
Mm.
Och en kvinna som hette Maria Stuart var centrum, hon var katolik, och var centrum för en massa intriger mot Elisabeth.
Mm-hmm.
Så hon spärrade in Maria i Tavern och med tiden halshögg hon. Lät halshugga Maria.
Jaha.
Men det här har ju en liten knorr också.
Ja.
Maria hade en son som redan var kung i Skottland. Och han stod ju med det komplicerade arvsförhållanden man hade, så stod han närmast tronen även i England.
Va?
Så Marias son, Jakob, blev kung av både England och Skottland.
Och vad jobbigt för Elisabeth den första.
Ja.
Hon tar alltså livet av Maria Stuart och så blir Maria Stuarts son, alltså hennes ärkefiende, hennes efterträdare.
Ja.
Nesligt.
Men då blev det alltså en union. Man hade ju redan slutet på 1200-talet hade man erövrat Wales och nu blir det en union med Skottland.
Mm.
Då börjar Storbritannien formas i alla fall.
Okej.
Okay. Men Irland här?
Ja.
Irland var fientligt mot Elisabeth också, de var ju katoliker.
Ja, i allra högsta grad fientligt. Hon började ju med den här politiken som sen skulle fullföljas senare under 1600-talet med att skicka adelsmän till Irland. Och, protestantiska adelsmän, ja. Och de delade upp Irland, stora delar av Irland sinsemellan, oberoende av vem som ägde och om det fanns någon irländare som ägde någonting, det struntade de fullkomligt i. Utan de gjorde små, ja, inte grevskap, men någon liknande grevskap på Irland.
Mm-hmm.
Och då började man bygga de här slotten som Irland vimlar utav. Och de här adelsmännen, de fick ju ett oerhört dåligt rykte, för de plågade ju livet av de irländare som hade haft sina gårdar och hade bott där i århundraden.
Ja.
Och så kom det då ockupanter från engelsk högadel och bara fick landet.
Ja.
Men det här fullföljdes senare på 1600-talet ännu värre.
Mm. Men Jakob nu då, han är kung över Storbritannien minus Nordirland eftersom det inte finns än.
Mm.
Och vad hände under hans tid då?
Inte särskilt mycket. Det var alltså, han var inte särskilt populär.
Nej.
För att flertalet makthavare på den här tiden var ju Elisabeths gamla kompisar.
Ja, det är klart, ja.
Så att det blev uppror och motsättningar och annat elände.
Ja.
Efter Jakob kommer Karl den första.
Mm-hmm.
Och han var väl en av de sämre kungarna som England har haft. Det är min personliga åsikt.
Ja.
Men han försökte ju då, han satte upp en kunglig här och det blev stora slag.
Mellan
kungen och parlamentet. Parlamentet dominerades på den här tiden av en oerhört begåvad karl som heter Cromwell, Oliver Cromwell.
Jaha.
Och han var ingenting från början. Men han blev general och fick hela parlamentet med sig.
Mm.
Och mot kungen.
Mm.
Det slutade med att man högg huvudet av kungen. Man har ju en tradition av halshuggningar i det där landet.
Verkligen, det trodde man liksom var fransmännens grej. Med giljotinen och så, men
nej,
inte alls.
Nej, det är svärd det här handlar om.
Mm. Och Cromwell, han är alltså protestant, eller spelar det någon roll?
Det spelar roll. Han är protestant, men han är frireligiös. Om man var kväkare eller kalvinist, eller jag kommer inte ihåg.
Mm.
Men kungen försvann, det var ju något fruktansvärt. Där fick ju hela Europa vända sig mot Cromwell.
Jaha.
Men han hade ju Elisabeths flotta och kunde segla iväg till över hela världen i stort sett. Och dels så erövrade han ju utrustade en massa kapare som kapade spanska fartyg.
Jaha.
Och så fick han ju guld på det sättet.
Ja. Vad gjorde han på Irland då?
Irland var väl hans stora i sitt eget tycke bästa verk. Då skickade han trupper för att hjälpa de här adelsmännen. Och han slog ihjäl ett antal människor. Och han erövrade alltså hela Irland. Tidigare var det områdena runt Dublin i stort sett som adelsmännen satt i. Men nu tog de andra områdena också.
Mm-hmm.
Södra Irland med Cork och överallt.
Och norra också då?
Ja, norra också.
Men anledningen till att jag frågar det här, det är ju att Morrissey har skrivit en låt som där en textrad är någonting om att han är någonting om Cromwell. Att han är inte tycker om honom.
Nej.
Kan den inte. Men English Blood Irish Heart handlar det någonting om.
Ja, han var fruktansvärt impopulär överallt.
Mm.
Men han gjorde faktiskt en hel del för... Han grundlade ju Englands kommande storhet. Han lät ockupera eller erövra stora delar av Indien. Och startade Ostindiska kompaniet som kom att styra Indien. Som en stat i 200 år. Hade egen armé och allt.
Ett företag?
Ett företag, ja.
Aha.
Som styrde Indien.
Vad du gjorde i Cromwell allt det här?
Ja.
Är det här liksom föregångaren till Napoleon?
Ja, det kan man säga. Han var alltså en oerhört kompetent krigsman och strateg.
Och han var dessutom protestant och hade hela gänget med sig.
Ja.
Och pengarna.
Ja, han hade hela gänget utom de som hejat på kungen.
Ja, just det. Precis. Men de var inte så många.
Ja, det var högadeln.
Ja.
De hade han inte med sig. Men han gjorde ungefär som du sa, som Napoleon. Det var människor som var duktiga men inte hade ett fin börd som kunde göra karriär.
Just det.
Han började också erövringen av Nordamerika och grundade kolonierna där.
Vilka då?
Ja, vad heter de? Delaware, Maryland, de här sju.
All de som ligger längs med nordkusten?
Ja.
Jaha, okej, för de var lediga.
Ja, det var ju holländarna som var där.
Uh-huh.
Holländare, han gillade inte Holland.
Nej.
Utan han försökte ju trycka undan Holland överallt. Och Holland hade ju varit den stora handelsnationen. Samarbetat med Hansan och allt vad det var. Och i och med Cromwell så började de tryckas tillbaka och England tog över.
Världsherraväldet liksom?
Ja, det här var i alla fall början till världsherraväldet.
Okay.
Det var inte bara Indien utan han erövrade ju öar i Västindien också.
Mm-hmm.
Och det blev ju grunden sen till den berömda triangelhandeln som vi sen kommer tillbaka till.
Ah, okej.
Lite senare.
Bra.
Sen kommer något som i engelsk historia kallas för restaurationen. Det är ungefär som Wienkongressen. Man vill återställa allting. Cromwell dog en naturlig död. Han blev faktiskt inte halshuggen.
Nej.
Och då tillsatte man en kung. Det tog ett par år innan man hade lyckats förhandla fram vem som skulle bli kung. Det blev en som hette Karl den andre. Och det var en ganska klok karl. Han hämnades inte. Utan de här människorna som Cromwell hade befordrat för att de var duktiga. De fick behålla sina tjänster i stor utsträckning. Förutsatt att de svor kungen tro och lydnad.
Mm.
Det där funkade ganska bra.
Men nu har man liksom skapat Storbritannien. Cromwell skapade liksom Storbritannien.
Ja, han har i alla fall gett förutsättningarna för det.
Ja.
Väldigt skickligt.
Mm.
Han regerade fram till mellan 1660 och 85 tror jag.
Mm.
Alltså 15 år. Och lyckades återställa lugnet i landet, den här Karl den andre.
Mm.
Efter honom kom en Stuart-katastrof igen.
Jaha.
Det var en som hette Jakob.
En till Jakob?
Ja, han hette Jakob den andre.
Okay.
Och han lyckades inte dölja sin katolicism utan han började förfölja protestanterna.
Ah.
Och parlamentet som hade bäddrat morgonluft under Cromwell, de började inse att det här, så här kan vi inte ha det. Så att de avsatte honom.
Det kunde de göra ändå.
Ja.
Ja.
Och
för just det, i och med Carta Magna,
ja,
eller?
Magna Carta. Ja.
Magna Carta. Kunde ja. De alltså...
Ja, det hade inte med det att göra.
De lyckades göra det ändå.
Ja.
Ja.
Parlamentet hade ju makt idag.
Ja.
På den här tiden. Hans dotter var gift med en holländare.
Jakob den andres dotter.
Jakob den andres dotter, ja.
Mm.
Hon var gift med en holländare, Willem. Alla heter Wilhelm.
Åh, nu vet jag vart vi är på väg. Mm. Berätta mer.
Den ärorika revolutionen är vi på väg till.
Mm.
Och han och drottningen, hon var formellt drottning, men det var han som styrde landet.
Alltså Storbritannien.
Ja, för att hon var dotter till den avsatta kungen. Och hon var superprotestantisk och han också. Så att det blev faktiskt ganska lugnt i landet vid den här tiden.
Men så hon gjorde sin revolt mot sin pappa? För han måste väl ha varit katolik?
Pappan var katolik, ja.
Ja, mm. Precis.
Och hon gifte sig med Wilhelm. Man fick ju inte vara katolik i Holland.
Nej,
det var helt omöjligt.
Ja. Så nu är det Wilhelm som då har tagit över Storbritannien. Han är liksom kung i två stater.
Ja, just det.
Ja. Men hon som då kommer med hela Storbritannien i sin kappsäck.
Ja.
Hon kliver av då, eller?
Ja, det var en klok människa det också.
Ja.
Så att de samregerade ett antal år.
Åh, vad härligt det låter. Det är inte så vanligt.
Nej, väl? Verkligen inte vanligt.
Mm.
Och det var Wilhelm av Orania.
Ja, det var det, ja.
Mm.
Just det. Superprotestanten, Nordirland, orange marscher, Oranien, ja. Orden. Yes, jag känner att jag har stenkoll på det här nu. Mm.
Han vill ju kväsa Irland. Mm. Det var det bara. Det ville nästan alla engelska kungar på den här tiden.
Vad är dealen? Kunde man inte bara strunta i Irland?
Nej, jag vet inte, ja.
Hade de extra bra, var det ett jättebra jordbruk?
Ja, det var det ju.
Alltså, var det mycket råvaror där?
Ja,
eller?
Det var det ju.
För man tycker att man liksom bara kunde ta sitt pick och pack och sticka därifrån om de är så jobbiga på Irland.
Ja, men vid den här tiden så hade ju en massa högadliga människor byggt sina slott.
Ja, det är klart. Det är mycket pengar man förlorar på att sticka därifrån. Det gör de inte. Det är som om man skulle överge Downton Abbey. Det gör man inte i en användning.
Nej. Den här Jakob, han som blev avsatt,
mm.
han stack ner till Frankrike och fick hjälp därifrån nu.
Mm.
Och fick sätta upp en här och åkte med den hären till Irland. Och Wilhelm av Oranien, han åkte över Irländska sjön och slog Jakob vid Boyne.
Sin egen svärfar.
Mm.
Aha.
Mm.
Vad hände i och med det då?
Ja, då låg ju Irland öppet för engelska trupper.
Mm.
Man erövrade hela England och hade sina härläger överallt.
Mm.
Och slotten började byggas ännu fler.
Mm.
Det här med Boyne har vi redan pratat om.
Jag minns inte riktigt.
Och det finns ju idag. Finns det någonting som heter Orangeorden.
Ja, just det.
Det är orange efter Holland.
Uh-huh.
Wilhelm vann ju vid Boyne.
Är det i Nordirland alltså?
Det ligger alltså nära Newgrange som vi pratade om förr.
Ja, just det. Det är ju närheten av Dublin i så fall.
Ja, det är några mil norr om Dublin.
Uh-huh.
Det är där Boyne ligger.
Mm.
Och varje år så går ju en massa människor och viftar med orangea flaggor än idag.
Upp i Nordirland,
ja.
I Belfast,
ja. För att fira Wilhelms seger över katolikerna.
Över Jakob,
ja.
Den andra.
Ja.
Jaha, jag förstår.
Och det är protestanter i Nordirland som firar segern.
Men det är ju nästan det enda du pratar om här nu, med uppror hiten och diten och sådär. Var det liksom bara adelsmän och kungar och sånt där som engagerade sig i det här? Liksom, hur var det med det vanliga folket?
Man har ju en känsla av att en England som andra öar skulle vara isolerat på något sätt, men det har ju hela tiden kommit en massa influenser ifrån kontinenten och ja, på olika sätt.
Hur då? Eller varför då liksom?
Ja, genom redan när katedralbyggarna kom på, vad var det, 1000-talet någonting sånt, eller ännu tidigare var det ju förstås. Då hade de ju med sig en massa traditioner och en massa kunskap och sånt som de delade med sig av.
Men vadå, kom de in, var det inte katedralbyggarna, de var inte från Storbritannien eller?
Nej, de kom ju från kontinenten.
Mm.
Och de blev ju kvar en hel del av dem.
Mm.
Under de här århundradena så kom det ju en massa munkar ifrån, över till Irland till exempel. Och det bildades ju traditioner som var en kombination av vad som redan fanns bland de här boende så att säga och de som kom inflyttande.
Mm.
Till exempel så kom ju Arthur-sagan, och den kom ju från Frankrike, eller alla de här berättelserna. De gick ju som muntlig tradition ganska länge.
Ja, det är han med Excalibur.
Och, ja, och hela den här serven. Det gjordes en sammanställning av Arthur-sagan på 1400-talet redan. Som alltså spreds då i skriftlig form.
Aha.
Och det var ju massa som trubadurer och hela den traditionen också som spreds på den tiden.
Mm.
Men sen på 1500-talet, ja, då fanns det också en tradition redan av invandrande teatergrupper och gycklare. De reste omkring, de spelade på torgen och på små improviserade scener.
Mm.
Och så började det växa fram då någon sorts folklig teater som var väldigt populär. Ut på kontinenten så fanns det ju väldigt mycket stel hovteater, men i Spanien och så småningom då i England också så blev det en mycket folkligare och mindre stel teater som massa människor gick och lyssnade på.
Så att man liksom fick in ännu mer influenser? Liksom.
Ja.
Var det lite som att läsa tidningen?
Det kan man väl säga, för att det var ungefär som våra skildintryck och sånt där, fast lite mer utvecklat kanske.
Vad innebär det då? Hur menar du då?
Ja, man spred ju nyheter och man spred ju värderingar på olika sätt.
Mm, så att folket liksom fick sin... De fick ta del av det som hände och tolkningar av det genom teatern?
Ja, och så blev det väl stereotyper på något sätt som man... Den och den typen av människa kunde man liksom känna igen då i teaterns olika roller.
Mm. Så var det ju italiensk teater mycket väl. De hade väl en sån där...
Ja, Commedia dell'arte hade ju sådana.
Precis.
Men här var ju mera direkt folkligt och inte så stereotypt kanske.
Shakespeare var väl en av de där då?
Ja, på 1500-talet så var ju Shakespeare... Alltså slutet, eller mitten på 1500-talet, det var ju Shakespeare ledande i London, som ju också hade vuxit och blivit ganska stort, va?
Mm.
Så att till exempel så hade de, så byggde de under 30-tal år eller något sånt där på 1500-talets slut, så byggde de 7 stora och små teatrar, fasta teatrar. Och de ägdes av antingen av skådespelarna själva eller av deras gynnar eller tillsammans då.
Mm. Men du, i det här med teatern, blev det ändå lite av ett så här maktvapen? Att de som så här gav pengar till teatergrupperna kunde också så här välja att sponsra pjäser som sa bra saker och så?
Ja, så var det alldeles säkert. Det var ju mycket som inte var skrivet, men det var ju mycket som skrevs också. Mm. Och det... Det gick
att påverka med lite pengar.
Säkert gjorde det.
Förlåt, skådespelare.
Man spelade ju... Ja, man hade till exempel... Man har lite grann kunskap om hur The Globe, som var Shakespeares egen teater då, såg ut. Den var alltså... Den rymde mer än 3 000 åskådare.
Och det
var
riktigt man inte stor trott. Alltså.
Men man spelade ju utomhus och åskådarna satt då i gallerier med tak över och så. Och så var man ju tvungen att spela i dagsljus. Man hade inget... Det var väl för farligt då att använda
brinnande
och sånt.
Ja, just det.
Och så spelade man framför allt på höstarna för smittoriskens skull. Och så hade man inte några kulisser då från början, utan det blev ju först mer de mera fasta teatrarna.
Just det, var jobbigt att bära med sig, såklart.
Ja. Sen så i London då, eller det teaterliv som liksom började växa där, det gjorde ju också att man var tvungen att hitta på olika pjäser, olika skådespel. För att det inte skulle bli så enahanda. Så att det kunde alltså spelas 10 olika skådespel under 14 dagar till exempel.
Så att man skulle få in 10 teaterbesök per person liksom?
Ganska slitsamt för skådisarna.
Ja,
de var förresten, alla roller spelades av män.
Ja, men det vet jag sen jag såg filmen Shakespeare in Love.
Ja,
där Gwyneth Paltrow spelar manlig teater. Mm. Ja, som i sig är någon slags pastisch på någon Shakespeare. Nej, just det, hon skulle ha inspirerat till någon Shakespeare pjäs.
Ja, ja, jag har inte sett den faktiskt.
Nej. Där dök Elisabeth den första upp förresten som teaterbesökare också.
Jaha.
Ja. Det stämmer väl. Shakespeare och Elisabeth tidsmässigt.
Uh-huh. Ja. Ja, men jag tänkte dök hon upp bland folket.
Nej, ja, hon gjorde en dramatisk entré.
Mm. Okay.
Jag ska inte säga mer, det blir en spoiler.
Shakespeare hade ju tre typer av skådespel kan man säga. Han var ju fruktansvärt produktiv. Och ett var då krönikespel. Och där kunde man ju få in en hel del. På vilket sätt man nu valde att skildra de olika kungarna till exempel.
Och där hade vi den här Rickard den tredje.
Rickard den tredje.
Ja. Och mera.
Och så var det. Så det var krönikespelen, sen var det komedier och tragedier.
Vad heter den där med en midsommarnattsdröm när det är fel?
Midsommarnattsdröm och...
Ja.
Ja,
just det. Och tragedier såklart, och så Romeo och Julia.
Ja, Hamlet och så. Och så var det väl kombination då av krönikespel och tragedier antar jag.
Just det. Ja. Ja, men det här var ju en liten avstickare. Vad var vi annars? Vi var på väg in i 1700-talet, eller?
Ja, det var vi. Och 1700-talet, vad kan vi säga att 1707 hittade man på det här United Kingdom.
Aha.
Utav England, Skottland och Wales.
Aha.
Själva begreppet United Kingdom, UK.
Aha.
1700-talet, det var två saker, två huvudlinjer. Det ena var att kungarna oftast höll till i Hannover. Kungahuset Hannover var släkt med Stuart och de på något krångligt sätt så fick Georg den första ärva även den engelska kungen. Han lärde sig aldrig engelska, han pratade tyska och var för det mesta i Hannover.
Mm-hmm. Men det här var alltså arvtagarna till Wilhelm av Oranien och...
Maria.
Mm.
Pass på krångliga vägar.
Mm. För de fick inga egna barn.
Nej, det fick de inte.
Så de satt i Hannover då?
Ja, och det här hade ju en jättestor betydelse för dels den engelska byråkratin, dels parlamentet. Så det blev alltså parlamentet som kom att styra England under hela 1700-talet.
De hade fått lite vind i seglen efter att de hade avsatt den där Karl.
Ja, och förhandlat med Wilhelm och Maria om deras villkor för att ta över. Så parlamentet var mäktigt och blev ännu mäktigare.
Mm.
På det här sättet så skapades då den engelska parlamentarismen. Mm. Som ju handlar om att den som har majoritet i underhuset ska bilda regering. Det funkar inte riktigt så på 1700-talet. Det var en massa mutor och det fanns sånt som hette Rotten Boroughs, som var gamla byar som hade haft rätt att tillsätta parlamentsledamöter sedan medeltiden.
Mm-hmm.
Och som nu var ödebyar. Där kunde man köpa, om man var adelsman eller rik köpman, kunde man köpa de där byarna, så kunde man tillsätta en massa riksdagsmän som hejade på en själv.
Gud, ha, wow.
Ja, det var mycket sånt.
Ja.
Men det var i alla fall en början. Och det dök upp då ett antal statsministrar som hade då mera makt än kungarna. Och det var ju något helt unikt.
Mm.
Den andra huvudlinjen, det var ju handel och kolonier.
Mm.
England, under hela 1700-talet så erövrade man fler kolonier och stärkte sin inflytande i andra. Man åkte över Atlanten. Man tog Newfoundland, Kanada, man stärkte sitt grepp om Australien och man fick efter ett krig med Spanien fick man Gibraltar.
Just det.
Här handlar det ju inte om några tappade sugar som förhållandena var i Spanien. England hade ett otroligt väl utvecklat system att utnyttja sina kolonier och sina intresseområden för att föra råvaror därifrån till en industri i England. Det här blev väldigt lönsamt för moderlandet.
Plus att man hade då Newfoundland som var liksom det närmsta. Liksom, här kan man gå in och bunkra mat och vatten när man kommer över Atlanten.
Mm.
Och att man hade att man hade de där öarna du sa i Västindien.
Mm.
Att man liksom tog dem.
Ja, och sen började man stärka sitt inflytande i Afrika. Då kom den här beryktade triangelhandeln.
Mm.
Man körde ner till Afrika med industrivaror och sålde det till kungarikena där och köpte slavar. Körde över dem till USA eller till västra kontinenten.
Mm. Västindien, ja, öarna där.
Ja, eller? Lite överallt där. Mm. Sålde slavarna, köpte socker och bananer och allt vad det var. Och körde tillbaka det till England.
Mm.
Men det här var en extremt lönsam affär för dem. Mm. Dessutom så hade sjöfarten utvecklats väldigt mycket under den här tiden. Man hade uppfunnit kronometern som gjorde att man kunde man visste bättre var man var. Man hade en klocka som kunde mäta distansminuter.
Ah.
Och ångmaskin inte minst. Visserligen hade man väl inte ångmaskiner direkt i fartygen än så länge. Men ångmaskiner hade ju en jättestor betydelse för de industrier som fanns i England.
Just det.
Sen så hade man under vissa perioder krig med Frankrike under 1700-talet. Frankrike hade vissa områden i, jag tror det var i Bengalen eller var i alla fall i Indien, som var franska kolonier. De tog man.
Jaha. Och gav till Ostindiska kompaniet, eller?
Ja.
Ah.
Så kom man ju på det här med skörbjuggen, hur man kunde...
Ja, de hade ingen aning om vitaminer och sånt. Men man kom på att om man hade med sig citroner och apelsiner så fick besättningen inte skörbjugg.
Ja, lustigt det måste vara. Att man liksom inte riktigt vet varför, men ja, vi tar med oss en tunna citroner så kommer det här gå bra.
Ja, det är fantastiskt.
Mm.
Indien som blev i stort sett utom en liten koloni som Portugal hade, Goa, lydde under Ostindiska kompaniet.
Mm. Och det var ett eget företag?
Det var ett företag.
Ja.
Mycket märkligt, men så
ja,
var det.
Å andra sidan, det var lika märkligt att ha en kung eller en drottning som regerar.
Ja.
Egentligen.
Ja. Jo. Krigen med Frankrike gjorde också att Kanada erövrades.
Ja.
Det här var ju några av världens rikaste områden på den här tiden. Så det är klart att det började gå bra för England.
För de spöade alla, eller?
Ja.
De fick inte stryk av någon?
Nej, inte vid den här tiden.
Nej. Så 1700-talet, toppen. Vem var det som regerade då, sa
du? Det var alla George, hanoveranerna.
Okay.
Alla var, antingen var de totalt ointresserade. Och den tredje var ju, det var The Mad King George.
Ja, och varför var han galen då? Eller vad då var han det?
Ja, han hade något som... Ulla vet vad det heter.
Ja, jag vet vad det heter. Porfyri tror man att han led av. Och det är en sjukdom som utvecklar någon sorts psykoser eller så.
Aha.
Jag vet ingenting om den, måste jag säga.
Nej, okej.
Okay. Det gick en bra film på tv om The Mad King George för några år sedan.
Jaha.
Man fick se honom. Han var ju kung väldigt länge. Hade en väldigt förstående fru.
Ja. Men så att man kan tolka det lite som att så länge kungarna är borta...
Mm.
Så går det bra för England.
Ja.
Ja,
det är väl så enkelt så att om många kloka män slår sina huvuden ihop så...
Eller kvinnor.
Eller kvinnor, i det här fallet var det bara män. Det fanns inga kvinnor i parlamentet.
Nej.
Det kommer långt senare.
När var det Spinning Jenny kom då?
Ja, det var nu också.
Det var nu också. Det hängde ju också ihop med att det växte fram så mycket städer, va? Eller tätorter.
Vad är Spinning Jenny?
Det är en webbmaskin. Där man istället för att nysta upp garnet på en spole kan ha hundratals. Och sen så väver man utav det.
Ja, okej. Okay. Just det, för att England var väl ganska... Alltså, jag tänker på att de måste ha ganska mycket silke och sånt där från Indien och sånt. De måste väl ha haft ganska bra textilindustri, eller?
Ja.
Men började industrialismen redan på 1700-talet,
ja,
alltså?
Ja,
ja.
Jaha. Med de här uppfinningarna.
Ja.
Ångmaskinen, Spinning Jenny. Det fanns säkert andra uppfinningar också, men det här är de mest berömda.
Och är man alltså först i världen med det här?
Ja, jag tror det.
Uh-huh.
Jag vet inte hur långt tyskarna hade kommit, men det var ju splittrat i småstater. Och i Frankrike var det ju rent elände på den här tiden, så att de hade ingen utveckling alls.
Är vi i slutet av 1700-talet
nu?
Nu
är vi i slutet på 1700-talet. Mm. Och 1700-talet avslutas ju på ett för England besvärande sätt. De nordamerikanska kolonierna började kriga mot England.
Aha, är det här som är frihetskriget?
Det är frihetskriget, ja. Det var 1785 eller något sånt där.
75.
75 till 83 var det, ja.
Mm.
Och Och engelsmännen betedde sig när det gällde krig mot etablerade jämbördiga trupper på likadant sätt som de gjorde sen under 1800-talet också. Det var en sak att tåga in med sina röda rockar bland infödda som blev rädda när de kom där. Men om du kommer mot andra människor som har samma typ av gevär och annat, då är det ju en klar nackdel att gå i formerad trupp. För då kan de andra sitta i träden och i bergen och överallt.
Och grilla kriga.
Ja.
Och så bara, röd jacka, pang.
Det här gjorde de ju i Spanien under Napoleon. Man gjorde det i Boerkriget i Sydafrika. Och samma idiotiska taktik användes ju sen i första världskriget.
Men, och du menar alltså att i frihetskriget i USA, inte bra idé att komma i formerad trupp?
Nej.
Så vad händer då?
De här människorna i USA, de var ju, kunde ju skjuta. De hade ju jagat och skjutit indianer och allt vad de hade gjort.
Just det,
så de var duktiga krigare.
Ja, och de kunde terrängen och så vidare.
Oh, ja.
Men,
det finns ju en liten snarast anekdot så hur frihetskriget började.
Ja.
Då hade engelsmännen ett myller av tullar och andra acciser och avgifter de hade för import till USA. De fick till och med betala för att exportera till England.
Mm-hmm. Allt för att liksom kväsa dem i administration.
Ja, så de blev ju väldigt sura. Engelsmännen var ju tvungna att ta bort nästan alla tullar utom den på te.
Aha.
Import av te. Och då gjorde man en symbolhandling i Boston. Man klädde ut ett antal amerikaner till indianer för att man inte skulle misstänka att det var amerikaner. Och sen gick man in i den här skeppen som hade importerat te och slängde teet i sjön.
Ja, vi slänger hellre vårt te i sjön än att betala era idiotiska skatter.
Ja, och det var kallas för Boston Tea Party.
Aha. Uppdagades det så småningom att det var utklädda bostoniter?
Det fattade de ju med en gång.
Okej. Så då åkte de, vände de och åkte hem och bara, hörni, bostonborna slänger vårt te i floden. Då vad ska vi göra?
Och utrusta en flotta.
Okej. Och det gjorde de och det var där det började alltså.
Ja.
Okej. Men de här bostoniterna, eller alla de här nordamerikanerna som bodde i de här staterna då, nu för tiden, det var för detta engelska kolonisatörer?
Väldigt,
eller?
Väldigt stor utsträckning, ja. Och en hel del fransmän också, men de flesta var engelsmän.
Holländare
fanns också, ja.
Mm.
Men det var alltså människor med samma bakgrund och samma utbildning som de andra.
Jag förstår. Okej, så då sumpar man, vad händer liksom i frihetskriget?
Ja, det kom ju amerikanska frihetsdeklarationen, de förklarade sig fria.
Jag förstår.
Och sen expanderade de ju över kontinenten under 1800-talet.
Just det.
Åt upp bufflar och byggde järnvägar och allt vad de gjorde.
Så England förlorar alltså sina nordamerikanska kolonier?
Ja, inte Kanada, inte Newfoundland. Så att det var ju ett stort slag för dem. Det var ju tämligen välmående områden. Men de hade ju skött det så dåligt så att det var inte så konstigt.
Hade de det?
Ja, med tullarna och skatterna och eländen. Som var helt onödiga. Det hade ju varit bättre om de hade fått handla fritt med varann. Mm. Tycker man så här. Några hundra år efteråt.
Men okej, och nu är vi framme vid 1800-talets början eller 1700-talets slut. När Napoleon kommer och röjer
runt. Napoleon kommer. Vet du vad en kul grej hände 1802? Då hade ju Napoleon, han hade erövrat en del av Europa i alla fall. Då var det en fransk gruvingenjör som kom på den fullkomligt geniala idén att man skulle invadera England genom en tunnel. Så han projekterade en kanaltunnel 1802. Och den var genial på det sättet att man skulle gräva sig under kanalen. Och det är väl tekniskt möjligt. Om det var det då, det vet jag inte. Men i alla händelser så sa han det. Och så skulle man ha karbidlampor i tunneln. Och så skulle man lägga ut spår. Och så skulle hästar dra vagnar. Och så skulle man bygga en konstgjord i mitten av kanalen där man skulle byta hästar.
Men gjorde man det?
Nej, det var helt ogenomförbart.
Det är fantastiskt annars. Men det är ändå som en så här, det var ju det som hände sen, fast det var hästkrafter i form av tåg.
Ja, det är ju liksom. Eurotunnels början.
Ja, visst. Roligt.
Jag vet inte om Napoleon hade reda på de här idéerna, men hade han det, hade han säkert stött dem.
Men hörni, då tycker jag att vi gör lite av en cliffhanger. Vi avslutar här och nu, och så börjar vi nästa avsnitt med slaget i Trafalgar. Vad säger ni om det?
Låter utmärkt.
Jättefint. Och är det så här att man har någonting man vill säga eller komplettera med eller tycka till om, hör av er på vår Facebook-sida. Det är också där vi lägger upp eventuella rättningar av oss själva och andra kommentarer. Så håll koll där, vet jag. Annars går det jättebra att mejla dbh@triumf.se. Och så finns vi på Twitter också. Jag heter Malin Triumf där och pappa heter U. Akersten. Vi hörs snart. Hej!
Hej då!
Hej!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.